Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Hallå, jag är irriterad idag.
Varför?
För att jag åkte kollektivtrafik hit och det förstör mitt liv.
Men du brukar inte åka kollektivt?
Nej.
Absolut inte i corona times.
Inte corona times. Nej, jag undviker det helst. Men idag så hade jag lite bråttom och framförallt så var jag lite lat. Mm-hmm. Så att jag bara, alltså jag dör hellre än cyklar till jobbet idag.
Men då måste jag fråga, blev du irriterad på människorna? Eller blev du irriterad på att det tog tid? Eller vad blev du irriterad på?
Det finns flera aspekter. Jag blev irriterad för att vädret är kvavt.
Det är liksom, fan ta vädret.
Fan ta vädret. Det är varken varmt eller kallt. På tunnelbanan, röda linjen, så har de inte kommit på AC. Det har liksom inte dykt upp i deras tankevärld. Och jag var tvungen att sitta i sidledes liksom.
Och åka nej, med. I en ny vagn?
I en ny vagn. Och jag tänkte så här,
det
jag
gör vet mig inte. Provocerad. Ja,
nu blir jag så jävla förbannad.
Vad fan håller ni på med?
Ja, jag förstår faktiskt inte hur man kan tänka sig att det är ergonomiskt att sitta på det sättet. För att man kastas fram och tillbaka, och då märk väl att fram och tillbaka är alltså höger och vänster. Mm. För att man sitter i sidled.
Men det är så konstigt, för att det är så många människor som behöver sitta ner. Det är äldre, det är gravida, det är människor med olika skador på kroppen.
Det är jag som är lat. Sjukdomar. Jag har ingen jävla bålmuskulatur. Jag kan väl för fan inte sitta och åka åt höger och vänster.
Men då, jag fattar inte då varför man tar bort fyra sätena som är, de funkar perfekt. Ja, vi har ett problem med att folk inte går in och ställer sig i gångarna när det är rusning, utan alla står och knör innanför dörren. Man får stå där och skrika, kan ni gå in i gångarna? Som någon jävla utböling från landet som ändå på något sjukt jävla vänster vet bättre än alla som har bott här i 15 år.
Ja, absolut. För att inte nämna då att hela jävla familjen von Trapp står och väntar utanför dörren när jag ska försöka ta mig ut. Och då står de liksom som en solfjäder framför dörren. Oh, så att jag har, liksom, jag har ingenstans att ta vägen. Nej. Och så är det någon mamma, hon försöker liksom gå på samtidigt som jag. Och jag bara, fast jag kanske ska gå av först.
Make
lär du
way.
Dina, ja, make room for me.
Ja, exakt.
Vad är det för jävla, nej, alltså jävla kärring. Och så tittar jag på henne och försökte se lite extra arg ut. Oh. Och hon tittar tillbaka. Lugnt och metodiskt, hon vet exakt. De där jävla småbarnsföräldrarna.
Nej, småbarnsföräldrarna är farliga. Småbarnsföräldrar och föräldrar med barnvagn, men de ingår lite i samma grupp människor, samt äldre människor. De tror att de äger världen.
Och det gör de inte, för att det är vi som är unga och vackra.
Det är vi som äger världen. Vi som är äldre än våra peers som fick barn i en ganska rimlig föda barnålder. Men vi som istället valde att leva storstadslivet i Stockholm och förmodligen inte kommer få barn, eller kanske kommer få det när vi är 45.
Ja, vi kommer inte vilja skaffa barn om de ska stå framför tunnelbanevagnarna på det där
absolut
sättet.
Absolut inte.
Och jag ska inte mina barn göra.
Jag ska aga mina barn om de går på tunnelbanan utan att släppa av dem som är på tunnelbanan.
Publikt agande. You heard it here first.
Jag,
Clara Henry, stöder barnmisshandel.
Rösta på mig i nästa val. Jag vill att vi återinför barnagan. Välkommen till den här raljanta podden där vi menar ungefär en tredjedel av vad vi säger.
Oj, det var ändå ganska högt skattat. Jag tänker att det är en lägre procent alltså. Men jag vet inte, men det är i alla fall så jag mår dåligt. Jag mår inte bra. Oh, vet du hur jag vill att du ska beskriva ditt mående?
Nej.
Kom inte dragandes med ditt jävla automatkaffe här. Nu vill jag att du ska beskriva det utifrån.
Nej, det hade jag inte göra. Jag är ju för fan bara en vanlig 3 av 5 på mitt kaffe idag. Det är inte värt att skryta om.
Där kom den då.
Lagom.
Beskriv ditt mående som en Sims-figur. Det är alltså blåsa, underhållning.
Oj, miljö, hunger. Oj, men det finns ju jättemånga. Finns det inte 8 stycken?
4. Det var det lilla lugna.
Nej, det finns mer än 4. Har du bara spelat Sims 1 eller?
Jaha. alltså, jag har spelat fler Sims, men jag 4 räcker.
Jag har faktiskt spelat fler Sims. Okej, ja, men vi kör på dem. Miljö, ja det. Den är på gul alltså. Den är på väg ner. Men den är stabil, man mår inte dåligt i alla fall. Underhållning är ändå, den är tillfredsställd.
Woo!
Just nu. Hunger går från grön till gul. Börja fundera på vad jag ska äta lite senare. Och blåsa grön, motherfucker. Jag behöver inte kissa. Kisset har jag gjort. Och hygien är väl en till sån. Behöver jag duscha? Ja, svaret är ja. Rött på den.
Ja, jag också. Idag på mitt jobb så liksom gick jag in och mina kollegor stod och pratade. Och då pratade de om någon som luktade så fruktansvärt mycket svett. Och jag tänkte direkt att det är mig de menar. För att jag har aldrig luktat så mycket svett som idag. Någonsin. Alltså jag har smitit iväg med min deodorant 3 gånger från mitt jobb. Alltså inte från jobbet, som att jag måste smita ut i skogen. Utan mer att in på toaletten och liksom duttat på mer. Men det hjälper ju inte, för det blir ju bara en äcklig sörja av det hela.
Ja, och deodorant på deodorant känns som att det är, jag vet inte om det är så, men det känns som att man blir svettigare av det. Eller man luktar mer svett. Det känns som att man måste tvätta bort den första för att kunna apply some more.
Och då undrar man, hur ska jag kunna lösa det här?
Nej, det är ju svårt.
Nej, jättesvårt. Det är ju bara att ta en dusch i och för sig.
Men nej. Är inte på jobbet, det är lite svårt.
Jo.
Har ni duschar?
Ja, det är klart.
Har du handduk?
Har. Ja, har
du. Har du 2? Varför tar du inte en dusch?
Ja, för att jag är en äcklig person. Och
men jag hade också dratt mig för att duscha på jobbet.
Ja, duscha på jobbet gör man när man har sprungit dit.
Exakt.
Och det gör ju
inte
ungefär
för att man känner sig lite ofräsch på lunchrasten.
Nej, fast jag kanske borde alltså. Det är riktigt illa idag.
Men jag tror inte att de pratar om dig. För att jag tror sällan att folk pratar om dig när de säger att någon luktar gravt svett.
Nej, men jag har ju blivit så osäker på det här. För att förr i tiden fick jag alltid höra att jag luktade så himla gott. Och det är ingen som har sagt det till mig på säkert 2 år nu. Och då
så därför utgår du från att du luktar svett istället?
Jag utgår från att det är den diametrala motsatsen till det då. Om de inte säger något, då betyder det att jag luktar illa.
Ja, vem vet. Nej, men om jag ska få beskriva hur jag mår och inte utgå från mina krokodilhjärnebehov så, ja men jag mår bra. Jag åker till Göteborg imorgon. Jag ska hem över helgen.
Äntligen.
Och jag ställer mig lite skeptisk till det, för att jag tror inte att jag hade nog inte rest i dessa tider om det inte vore för att mina föräldrar liksom aktivt tjatade på mig att komma hem. Och att jag är lite så här bara, men det här kanske jag har sagt redan i och för sig, men att jag är lite så här bara, ja, fast vi kommer inte krama varandra, vi kommer hålla så mycket avstånd. Och min mamma bara, vi kan hålla andan och krama varandra.
Ja, de skiter ju i vilket.
De skiter ju så jävla mycket i det, och jag blir skitstressad av det. Men vi får se. Jag är ju inte rädd för min egen del i alla fall, så att, och tåget känns lugnt. Jag bokade biljetter i första klass, Gustav.
Gud vad rikt.
Visst.
Det är det sexigaste man kan göra.
Men det kostade typ 50 spänn mer än andra klass. Och då tänkte jag, dricker jag 2 gratiskaffe där i första klass, då har jag tjänat på det. Visst?
Ja, absolut. Livskvaliteten har ju sjunkit av kaffet, gissar jag. Men i första klass kanske man har bättre kaffe än i andra klass.
Alltså,
för andra klass har de ingen kaffe.
Nej, andra klass måste gå och köpa sitt kaffe, det är det jag menar. Och jag tror kaffe kostar 25 spänn eller någonting.
Nej, men gud.
Eller 20, jag vet inte vad det kostar. Men skitsamma, jag tror, för de bjuder på kaffe, vatten, äpple och alltid någon liten så här muffins eller någonting när man åker i första klass. Vilket är helt stört att man får muffins. Jag tycker också att de kan bjuda på lite mer, för det är en, kom igen, det är första klass.
Jag har betalat 50 kronor extra för det. Jag tycker ändå att ni kan.
Ofta är det ju inte ens jag, ofta är det så här, någon som har bokat mig för att åka till Bollnäs och prata om mig. Har bokat in mig i första klass och där sitter jag och bara, ursäkta, finns det mat? Ska jag behöva gå
vad fan är det här?
Genom pöbens vagnar för att ta mig till restaurangvagnen
och då vem jag är.
Köpa en räkmacka för 190 kronor i, nej, nej, nej.
För åt helvete kärringjävel.
Kärringjävel. För åt helvete kärringjävel.
Så att jag ser fram emot imorgon. För att jag tar tåget vid typ så här 8:30. Och det är ganska tidigt att ta ett tåg. Så jag liksom ser fram emot att jag ska ställa klockan på typ så här, 6:30 kanske. Gå upp, göra mig i ordning, ta lite lugnt, pussa katterna, hejdå. Dra på mig min rygga, traska ner till stationen. Och sätta mig på tåget och sova.
Mm.
Men så måste jag ställa klockan så att jag vaknar. Ta de här två kafferna så att det är värt det.
Mm. Ja, ja, absolut. Absolut. Hur lång tid tar det att åka till Göteborg?
Drygt 3 timmar med tåg.
T-trimmar. Just det, T-trimmar.
Nej, men så jag mår bra faktiskt, det ska bli skönt att komma hem lite.
Ja.
Det ska också bli absolut pissväder, 16 grader och regn. Så att jag ska sitta
så att ni kommer få sitta inomhus sitta och corona umgås.
Ja, på soffan i vardagsrummet och hålla tyst.
Ja.
Läsa en bok.
När jag var hemma och träffade mina föräldrar första gången efter liksom the coronavirus bröt ut så tvångskramade ju min mamma mig. Alltså jag försökte aktivt fysiskt avlägsna mig från henne.
Mm.
Och hon så här, gosa in sig och bara du ska krama dig. Och jag bara, du kan dö. Hon brydde sig inte. Jag är värd att krama.
Nu har vi legit pratat i typ exakt 10 minuter.
Ja, men det är för att vi är såna jävla pros på det här.
Perfekt. Har du läst vad J.K. Rowling har haft för sig på Twitter på senaste?
Tyvärr har jag gjort det.
Mm. Do you want to give a recap to our listeners?
Ja, det tycker jag väl låter som en alldeles ypperlig idé. J.K. Rowling började ju för kanske något år sedan att beefa om transpersoner på Twitter. Mm. Då hon gav sitt stöd till en forskare som hade fått sparken för att hon hade förnekat att transkvinnor är kvinnor, och J.K. Rowling bara, oh my god, this is so good, press play på den tweeten, och så kör de. Så det är början till historien som så, och nu har hon lagt i en helt ny växel och börjat skriva. Började hon med att det var någon som hade skrivit om menstruators?
Jag vet faktiskt inte, men hon har ju aktivt under året som gått. Om inte hon har visat lite transfoba tendenser ännu längre bak, men att man inte har kunnat riktigt sätta fingret
inte
kunna
på det. Sätta, nej. Inte aktivt transfobiska på det sättet som
nej.
Hon är nu.
Nu har ju gone rogue.
Ja.
Och nu är hon ju verkligen, alltså jag har ju typ slutat läsa vad hon skriver för att jag orkar inte, för att det är för, alltså om jag inte orkar i egenskap av cis-kvinna så kan jag bara tänka mig hur andra människor inte orkar. Men hon har ju uttalat sig om att det finns två kön. Och det är man och det är kvinna.
Exakt.
Och dina könsdelar avgör om du är man eller kvinna.
Ja, och det är ju inte bara det, utan hon tillhör ju också den här härliga gruppen som tycker att transfrågan förminskar kvinnofrågan.
Just det.
Och där, jag vet inte, det är någonting med det som blir så himla ologiskt för mig på något sätt. Det resonemanget kan inte jag förstå, för att hon har något slags perspektiv. Är det här TERF-grejen?
Trans-exclusive radical feminist, kanske?
Exclusive kan det vara. Radical. Trans-exkluderande radikal feminist heter det på svenska i alla fall.
Ja.
Det exakta engelska ordet är ungefär vad vi sa. Sveriges bästa folkbildare. Värsta. Nej, men så hon tillhör liksom en grupp vars politiska övertygelse det är att påstå att trans... Att kämpa för transrättigheter är i princip att kämpa emot kvinnors
rättigheter.
Ja, exakt.
Ja, för jag läste också, det senaste jag läste av henne innan jag fick absolut nog var... För att jag har också följt henne på Twitter, bara för att hålla mig uppdaterad om vad hon säger. Inte för att jag håller med, utan för att rent bara allmän bildnings... Det är bra att ha koll på vilka dumheter de spottar ur sig. Men att hon sa någonting om att så här, det är så larvigt att folk håller på sig... Folk som mensar, när man pratar
precis.
Om folk med livmoder, typ livmoderbärare, mensare, menstruators var väl uttrycket hon använde då.
People who menstruate tror jag att det var, och då skrev hon, oh, I believe that there used to be a word about these people, typ, och så bara wombend, ween, alltså så att
Men där kan man också sätta och tänka så här, bara, fan vad tråkigt ändå, min mormor var en kvinna så länge. Och nu, vad är hon nu? I klimakteriestadiet. Vad kan hon vara?
Vad kan hon vara?
En dinosaurie. Så att jag menar, det är så jävla larvigt argument. För att det är som, det är inte ens mensen som definierar en kvinna. Jag tror att det är extremt få som identifierar sig som kvinnor, som är cis-kvinnor, som har upplevt mensen, som skulle säga att ja, det är fan mensen som gör mig till kvinna.
Jag upplever ju också att det här är en fråga som känns lite påhittad. Eller jag vet liksom inte riktigt var de har fått det ifrån. Eller som, för hon vill ju gärna vara en kämpe för kvinnor. Och då är det som att hon har hittat på en vinkel som inte stämmer med argument som absolut inte handlar om transpersoner. För jag har läst massa saker om att så här, neutrala liksom badrum, offentliga badrum skulle bli en större risk för kvinnor då, för att då kan män ta sig in så länge de säger att de är en transkvinna. Mm. Och jag sa, det har ju inte med transpersoner att göra. Nej. Det har ju fortfarande med män att göra. Mm. Det har ju bara med snubbar att göra.
Och det finns någonting i mig som liksom viftar med den här röda flaggan och undrar, skulle en förövare, en manlig sådan, gå så långt att man utsätter sig för liksom en könskorrigerande behandling, att man tar hormoner, att man klär sig i könsbekräftande kläder bara för att kunna gå in i ett omklädningsrum och liksom runka medan man spionerar på kvinnor. Mm. Jag betyder det. Det är ett icke-argument i frågan.
Nej, precis. Jag menar, oavsett om man har gått till sådana längder liksom, så tycker jag fortfarande inte att det har med saken att göra. Nej. För då är det fortfarande en människa som inte har någonting med transpersoner
exakt,
att göra.
Exakt.
De två sakerna går inte ihop.
Nej.
Och ponera att det, även om det skulle finnas faktiska bevis för att det här skulle vara en ökad risk då tänker jag att då får man väl behandla det problemet för vad det är. Mm. Män som tar sig friheten och förgriper sig på folk snarare än transpersoner. Det blir så jävla bakvänt och jag förstår inte den här logiken.
Ja, men jag tänker också på det här med att det vanligt förekommande argumentet att det på något sätt skulle radera kvinnokampen. Alltså, jag tänker att det är samma icke-argument som typ Ebba Busch Thor använder när hon säger att det är sexism och ett kvinnohat att pappor skulle behöva vara hemma med sina barn. Att det skulle förminska kvinnor. Att kvinnor inte kan välja att ta ut hela föräldraledigheten. Man bara, för det är ju ett val när det är liksom ett tydligt mönster i samhället som upprepas gång på gång på gång. Absolut, det är någonting som vi själva väljer. Men att det skulle förminska kvinnorörelsen då att prata om transrättigheter. Alltså, vi är väl människor, vi är väl intelligenta tänkande varelser som kan ha två tankar i huvudet samtidigt. Vi kan väl särskilja en diskriminering av det faktum att du bekräftar ditt eget kön och utsätter dig själv för att du väljer att komma ut, att du väljer att utsätta dig för den diskrimineringen, att du vågar visa ditt sanna jag som du har liksom burit i alla dessa år och liksom gått med den ångest som det innebär. Jag menar, alltså 2015 läste någon undersökning, jag vet inte hur statistiken ser ut nu, jag borde ha googlat det, men att 36% av unga transpersoner hade under 2015 allvarligt övervägt att ta livet av sig. Alltså det är, ja, jag vet inte hur mycket det är, men det är typ så här 2 av 5.
Det är alldeles för många personer.
Det är alldeles för många. Ja. Och vi måste kunna, samtidigt som vi förstår att kvinnors resa har handlat om... Förtryck mot kvinnor handlar i grund och botten om att många har en livmoder. Det är ett förtryck mot människor med livmoder. Våra reproduktiva rättigheter har blivit politik. Ska vi föda barn? Ska vi förvisas till hemmet? Vilka jobb får vi lov att ha? Kan vi bli chefer? Nej, för vi har PMS. Och gud vet vilka val och beslut vi kan ta då. Liksom, back in the good old days, så liksom, vi fick ju inte läsa på universitet för att de trodde att blodet som användes i hjärnan för att studera behövdes i livmodern för att kunna menstruera och liksom se till att den cykeln funkade så att man kunde bli gravid och skaffa barn. Förtrycket mot kvinnor handlar i mångt och mycket om våran livmoder, men förtrycket mot transpersoner handlar om att det är fult och skamfyllt att ha ett annat könsuttryck än det kön du blev tilldelat vid födseln. Det är två helt olika saker, men samtidigt kan transkvinnor utsättas för ett sexistiskt förtryck och en diskriminering på samma sätt som att transmän blir hånade för att, men också samma sätt för att de ses som kvinnor. Och det handlar om intersektionalitet. En svart kvinna kan utsättas för en rasism som är sexistisk. Och vi vet det här. Vi kan hålla de två tankarna i huvudet samtidigt. Så varför kan inte vi hålla tanken om sexism mot cis-kvinnor och sexism och transfobi mot transkvinnor i huvudet samtidigt?
Jag tycker att det låter helt rimligt att vi ska kunna göra det. Och vet du vad jag är riktigt jävla trött på? Det är att folk använder greppet att någonting förminskar eller förvärrar. Mm. När de i själva verket sitter på maktpositioner och företräder en sida som fucking inte behöver oroa sig. Där man är så här, Ebba Busch Thor glider in där, företrädare för Kristdemokraterna, och pratar om att förminska. Nej! Nej, du får inte ta det greppet. Det greppet, du har ingen aning om det. Du vet inte det, för du för en politik som inte ger dig rätten att säga så. J.K. Rowling, samma sak där. Hon får liksom inte gå in och, hon riktar liksom slagträt åt helt fel håll. Mm. Varför riktar det ditåt när det finns andra saker som du skulle kunna lägga?
Ja, men
hon måste ju ändå någonstans ha ett ganska fantastiskt intellekt. Hon har ändå skrivit böcker som på den tiden var ändå väldigt väl byggda. Mm. Jag menar, det är klart att man kan titta på det med vår tids glasögon nu och tycka att så, oh, det var ju inte så mycket representation i de böckerna kanske. Men på 90-talet var väl det toppen liksom. Men jag tycker väl kanske att man ska kunna kräva av henne nu då att hon fortsätter upprätthålla det intellektet och inte hittar på en kamp mot en grupp som redan kämpar så mycket. Mm. Jag förstår liksom inte varför man tycker att man ska sparka upp jorden där.
Jag har svårt att förstå två saker. Det ena är hur man kan bry sig så mycket om andra människor att man aktivt ogillar dem. Hur kan man bära så mycket hat emot transpersoner? Vad är det de har gjort mot Rowling? Alltså vad är hennes beef med dem? Varför tycker hon inte att man kan vara fri att uttrycka sig precis som man vill när lagar bekräftar att du är fri att genomföra könsbekräftande behandlingar? Mm. Till exempel, du får ta hormoner, du får ändra ditt juridiska kön. Du får lov att göra det här för att vi är ett modernt samhälle. Varför är man emot det? Det är det första jag inte förstår. Det andra jag inte förstår är hur man kan sitta på en sån maktposition som hon gör. Där hon har så otroligt mycket pengar, hon har så otroligt mycket följare som ser upp till henne. Hon är liksom en av världens rikaste kvinnor. Om hon tycker det är ett problem att transrörelsen förminskar kvinnorättsrörelsen, varför lägger inte hon den energin på att supporta kvinnorättsrörelsen då?
Ja, exakt.
Alltså, be my guest. Alltså, ja. Sluta sitta på Twitter och skriv skit om andra människor. Utan lägg energin på att faktiskt supporta den rörelsen du tror på. Sen att du är transfob, det är ett senare problem. För att kvinnorättsrörelsen inkluderar transkvinnor.
Vi är ju Harry Potter-fans. Mm. Ska vi ge upp det nu, eller hur känner du inför den grejen? För det är många som känner sig lite förvirrade nu inför att deras barndom har kastats omkull liksom.
Jag tycker det är skitjobbigt. Vi har ju pratat om cancel culture tidigare, vad vi tycker om det. Och vi båda är väl ganska ensa om att vi inte riktigt tycker att att det fungerar alla gånger. Utan att man måste få chans att lära sig och utvecklas och gå vidare och att klippa alla band kanske inte riktigt bidrar till att skapa en bättre värld. Däremot kan ju jag få extremt dålig smak i munnen när jag hör Michael Jackson eller Chris Brown spelas på radio till exempel. Så det är väl lite samma sak här, att Rowling formade min barndom och har format mig väldigt mycket. Men på samma gång så har jag har ju länge tänkt att jag ska lyssna på Harry Potter-böckerna som ljudböcker med Stephen Fry som uppläsare. Och den idén har ju för länge sedan lämnat min att göra-lista, för att det känns inte riktigt, bra längre.
Nej, det gör det inte för mig heller, och jag är ju egentligen av den åsikten att att jag vill stå ut med att andra människor har andra åsikter än jag, och så vill jag försöka fokusera mig och min, inte energi, men tänkte så här, ja, men vad jag riktar mitt fokus liksom, då vill jag rikta det åt någonting positivt istället för att kanske negga ner på det jag inte håller med om, eller liksom låsa upp mig så himla mycket på det liksom. Men jag märker att jag får en reaktion i magen, för jag lyssnar ju på Harry Potter-böckerna, alltså säkert lyssnar igenom dem liksom 2 gånger om året, för att jag sitter ju och jobbar framför en själv med dagarna, så att det är ju liksom perfekt att ha i. Men jag märker nu att det känns inte bra i magtrakten. För att jag tycker att hon missbrukar sin makt. Och då har jag försökt argumentera med mig själv och verkligen så här, jag vill vara tillåtande. Men jag tycker att det är ett övertramp. Mm. Jag tycker att det är att hon fortsätter på något sätt. Det är det, att hon inte ger sig. Mm. Det är inte att hon bara har sagt någonting dumt en gång i tiden och så har hon lärt sig från det, utan Nej. Det är liksom att hon aktivt strider. Där blir det liksom fel på mig. Och jag vill också försöka lugna mig i att okej, jävlar vad snabba vi är på att hoppa tillbaka mot henne. Men vi kan tillåta manliga artister som Michael Jackson att fortsätta spelas. Liksom. Att jag, så här, då jag försökt,
och då skulle jag också komma ihåg skillnaden att Michael Jackson var pedofil.
Exakt.
Han våldtog barn. Precis. Och J.K. Rowling har uttryckt sig otroligt kränkande.
Mm.
Och däremellan finns en väldigt det finns stor
ju, skillnad. Det finns ju ett ganska stort spann däremellan. Liksom. Ja. Och jag försöker också, när jag har resonerat med mig själv, så försöker jag tänka att det här är politik och man måste kunna tycka olika. Men det här är också en privat fråga för mig på något sätt. För att vi har vänner som är trans, vi har personer som vi vill se mer av i populärkultur som är trans, och det blir så bakvänt när det äntligen känns som att någonting har skakats loss lite i den debatten, att det faktiskt börjar hända bra saker liksom, att det slår tillbaka så jävla hårt på oss nu, både med alla som dödas just nu, men också då att världens kanske mäktigaste kvinna bredvid Oprah tycker att det här är en så värd fråga att driva att hon tar sitt gigantiska medieutrymme till det.
Mm. Vet du, apropå ingenting, nu har jag glömt vad den heter, men har du på Netflix sett den här dokumentären om transpersoner?
Ja.
Vad heter den?
Den hette, det är något ord som jag gillar.
Ja, men det är ett ord.
Det är ett ord.
Documentary.
Det är Laverne Cox.
Japp. Disclosure.
Disclosure. Laverne Cox har gjort en dokumentär på Netflix som heter Disclosure.
Apropå Oprah kom jag på att tänka på den. För att de visar ju i början hur ett montage av hur transpersoner, för att transpersoner alltid syns på vita duken.
Exakt.
Om man bara hittar dem liksom och tänker efter. Men ofta har de fått spela rollen som dumma, förvirrade, the comic relief, de har klantat sig. Det har varit liksom roligt att se en man i kvinnokläder, basically. Att det har verkligen varit the running gag på något sätt. Och där i det här montaget så finns det klipp från Oprah när, vad är det hon sitter och säger? Hon ifrågasätter någonting.
Är det, alltså, klippet, är det klippet när hon frågar om kanske en operation?
Ja, men det är någonting om kön och om könsdelar. Och så här, men hur gör du när du ska... Och personen är så otroligt obekväm och bara så här... Du hade inte frågat en enda annan gäst intima saker om deras kön. Så varför är du okej när jag är trans?
Exakt. Och det här är ju ett grepp som man kan se väldigt ofta i populärkultur och intervjuer. Hur man har intervjuat hbtqi-personer i stort. Men jättemycket transpersoner. Mm. Att där har man upplevt sig ha rätt att gå in på väldigt privata saker. Och också med ett fniss från publiken. Mm. Så att, ja, det var ju lite jobbigt att se det. Och sen visade de ju också utvecklingen.
Ja.
Hur det såg ut nästa gång som Oprah gjorde en högprofilerad intervju med Janet Mock.
Mm.
Och skillnaden däremellan. Liksom. Så att man kan vara klumpig och dum och prata om saker som man inte har en aning om, för att det finns liksom en zeitgeist också som man bara följer med i, vare sig man vill eller inte. Du och jag, tror jag, vi och säkert jättemånga som lyssnar på det här, vi befinner oss kanske lite på rätt sida om zeitgeisten. Vi har liksom kanske lite koll på vad man ska och inte ska tycka. Och så finns det andra som inte har det, och då kommer det bli fel ibland. Och där håller vi ju på att jobba fram en kultur där man faktiskt kan säga, oj hoppsan, nu gjorde du jättefel. Och den personen ska då förhoppningsvis kunna säga, oj, jag tänkte inte så, eller... fan, nu.
Jag menade inte att det skulle bli fel, men exakt. Tack för att du säger till mig, det kommer inte hända igen.
Och så utvecklas man till nästa gång. J.K. Rowling gör ju inte så.
Nej. Och jag undrar om det här med liksom, ja, men det fnissiga och det här, alltså så som du har sagt flera gånger, i hur du ibland har strugglat med tanken på att du är bög, liksom, att det ses som den här ständiga typ kåtheten, att det tidigare liksom på... Ja, nu vet jag inte vilka årtal det handlar om, men tidigare har det likställts med pedofili liksom, eller typ att ha sex med djur, att det kretsar så mycket kring sex, och det kretsar så mycket kring pinsamheter, och att det är så skevt, och liksom frågan hur homosexuella par ligger med varandra är ju vanligt förekommande, och att folk tar sig rätten att ställa den. Och jag undrar om det inte är för att just homosexualitet har en sån stämpel på sig, att då är du lite extra pervers liksom.
Ja, men alla delar av vår liksom Pride-flagga får väl någon slags epitet som majoritetskulturen vill använda på dem. Och med bögar är det väl kåthet, med flator är det att man är tråkig då kanske. Transpersoner, då är det väl mentalt sjuk i sådana fall, som brukar vara det liksom, vinklingen som man brukar använda.
Och det var det jag skulle komma till också, för att är du trans, då är du ju inte bara en pervers hbtq-person, utan då är du ju också lite knasig. Och vet du när i Sverige som att vara transvestit inte längre sågs som en psykisk störning?
Jag skulle gissa att det är någon gång på 80-talet.
Det är senare.
90.
Senare. 2009 togs den stämpeln bort.
Oj.
Och transvestit är ju ett ord för... Det är ju ett ord som jag har uppfattat det, så är det ett ord som många helst inte vill använda, just för att det förknippas så starkt med den här liksom diagnosen att du är psykiskt störd. Så det är många som använder ordet crossdresser istället. Just. Och det går helt enkelt ut på att du är ditt juridiska kön, och du har inget intresse av att göra en könskorrigering, men du klär dig och uttrycker dig som motsatt kön. Det är att vara transvestit. Och det sågs alltså som en psykisk störning fram till 2009, och det är fan helt jävla sinnessjukt. 11 år sedan. I 11 år har det varit okej att klä sig vardagligt som motsatt kön.
Ja, och det är väl sådana saker som man måste komma ihåg när man blir... Okej, från båda hållen. När man blir frustrerad över att ingenting händer, och när man tycker att oj vad bra vi har det. Mm. Båda de känslorna måste man titta tillbaka på de här årtalen och se att oj jävlar, det är bara 11 år sedan. Mm. Vi har ett, väldigt mycket mer att göra, och två, om jag tycker att det är bekvämt så lovar jag att det finns någon annan som tycker att det är mindre bekvämt nu. Mm. Nu är det någon annan som kämpar hårdare för sin rätt att leva. För att en sak när det gäller hbtqi-frågor i allmänhet, man uttrycker det ofta som så här: det är för allas rätt att älska den de vill. Jag bara, det handlar inte om att älska vem man vill. Det handlar om att leva. Mm. Det är inte bara att jag får ha en pojkvän som är poängen. Det är att jag ska kunna finnas och i bästa fall faktiskt också få må lite bra. Mm. Och det gör ju inte folk nu, och det är på grund av att det då finns dels lagstiftning som aktivt arbetar emot den. Det finns mäktiga personer som aktivt arbetar emot den. Politiker som aktivt arbetar emot den hela tiden.
Våldsbrott som begås på liksom grunden av att människan bara inte gillar den för att du är den du är.
Precis, och där ser vi reaktionen från samhället i stort. Mm. Blir det en stor reaktion? Nej, gud vad konstigt. Det var ingen reaktion på det. Nej.
Visste du att 2018, alltså för 2 år sedan, så inkluderades transpersoner i lagen om hets mot folkgrupp? Mm. Och då ska vi veta, alltså det finns ju en dag, alltså Transgender Day of Remembrance. Den hölls för första gången 1999, men internationellt hölls den första gången 2007. Och det är en dag för att minnas alla transpersoner som blivit mördade i egenskap av transpersoner. Det är alltså att det behövs en dag för att minnas dessa människor. Det tycker jag är ganska talande. Och att det är först för 2 år sedan att de inkluderades i den här lagen som ska just förhindra sådana här brott, eller som hjälper till att utreda sådana här brott. Det är fan en jävla skam. Men det är bra att de är inkluderade nu.
Ja, absolut. Man får ju hålla ögonen öppna på utkik efter vad som händer i världen just nu också, där Ungern precis har klubbat igenom ett förslag där transpersoner inte får ändra sitt juridiska kön. Så att för varje steg framåt kommer det något steg bakåt också, tyvärr. Så att en liten påminnelse till oss alla att göra något åt saken kanske.
Mm, verkligen.
Jag har ju...
Men en parentes bara. Mm. Visste du att Sverige var först i hela världen med att legalisera, byta av juridisk kön, hormonbehandlingar och könsbekräftande behandlingar?
Alltså,
Sverige var först med att legalisera könskorrigeringar, basically.
Ja, det visste
72.
Jag inte.
72.
Det känns som att the Danish girl gjorde att man trodde per default att det var Danmark som var först. Men det var det tydligen inte.
Men sen ska vi också komma ihåg att det var ju under lagen om tvångssterilisering. Och den har varit riktigt rövig.
Den har varit väldigt rövig.
Den har varit väldigt rövig.
Jag tänkte bara avsluta med att ge några konkreta tips på vad man kan göra om man känner för att hjälpa transpersoner, hbtqi-personer i stort. Det finns ett förbund som heter Transammans som man kan gå med i som stödmedlem, och kostar 100 spänn om året om man är över 26 och 50 spänn om året. Det är ett förbund som är för transpersoner och deras närstående, men du kan ju vara med och bara ge pengar så att de kan åka runt och bland annat föreläsa för företag och sådär, och se till att det blir lite bättre då förhoppningsvis.
Nice.
Om man som jag ibland är lite lat, så kan man dels anmäla sig till Amnesty Alert, och det här är ju en sms-tjänst som i och för sig inte är fokuserad bara på hbtqi-personer, men när det blir kaos ute i världen så skickar de ett sms och beskriver situationen, och så säger de: vill du skriva under på att vi ska liksom bestrida det här? Skicka ett ja. Det kan man göra på Amnestys hemsida. Bara gå med i den tjänsten. De har ett förbund, ett nätverk för hbtqi-personer också som man kan gå med i. Och det tycker jag är en ganska bra sak att göra, för att det kräver ganska lite engagemang. Och på deras hemsida finns det otroligt mycket information om man vill bilda sig lite mer uppfattning om hur det ser ut ute i världen. I Sverige kan man vända sig till RFSL och RFSLs ungdomsförbund om man är upp till 30. Och det kostar i alla fall 100 spänn om man är över 30. Och det tror jag att jag har betalat i vilket fall. För jag tror inte att jag fattade att jag kunde gå med i RFSL ungdom. Jag har ju tänkt att jag är 50 sedan jag föddes ungefär. Mm. Så då är man med liksom i den föreningen, det förbundet som finns lokalt på sin nivå.
Nice.
Så, då vet man vad man kan rikta sitt engagemang lite grann.
Jag tror att jag skänkte pengar en gång till RFSU, och sen dess har jag fått liksom inbetalningsblanketter för olika causes de har, och de är ju frivilliga att betala in såklart, det finns ju inget tvång där, men jag får kanske en gång var tredje månad liksom att så här, nu riktar vi fokus mot typ aborträtt i Mexiko.
Exakt.
Och det är det vi samlar in pengar till. Nu riktar vi fokus mot Ryssland, hbtq-förtrycket.
Ja.
Bla, bla, bla. Det är också
jättebra.
En grej
jättebra.
Som jag tycker att man kan göra ifall man vill och har råd.
Mm, tycker jag också.
Gustav, har du ett moment of the week?
Har du något moment of the week?
Ja, det kan du hoppa upp och sätta dig på. Jag använder ju engångskameror ganska frekvent, vill jag säga. Men jag ångrar mig, för att jag brukar ju, alltså, det är ju typ 28 bilder som jag tar under loppet av ett år. Visst. Om inte längre. Och nu häromdagen tog jag den sista bilden på min rulle, lämnade in, har ingen aning om vad som är på rullen. Som vanligt, för jag hinner glömma bort vad det är jag har fotat under året.
Det är det som är det fina med engångskameror.
Det är så underbart, det är så kul. Och nu för första gången, för det här har jag gjort i flera år, men nu för första gången så bad jag om att få bilderna digitalt. Och på väg hit, Gustav, så fick jag länken från fotobutiken. De skrev: hej Klara, här kommer dina bilder, hoppas du blir nöjd, tack för att du handlar hos oss, bla bla. Här är din länk. Jag laddar ner dem, jag är så exalterad. Jag kan liksom inte vänta tills jag får se mina bilder. Och på min mobilskärm träder fotografier fram av en kille som jag inte känner igen. Det här är alltså 34 bilder och på alla bilder förutom en förekommer samma kille. Det är selfies och det är bilder som andra har tagit på honom. Och det här är alltså, hjälp mig beskriva honom, Gustav. Han ser ut att vara 2022.
Vi gissar runt 2022. Han är absolut Gen Z.
Han har ett väldigt gulligt utseende. Han är en väldigt söt kille. Han har svart, lite vågigt hår, bruna ögon, väldigt fina ögonbryn, ganska buskiga ögonbryn, and I like it. Han har smilgropar och ett gulligt leende. Han har en rödsvart rutig skjorta på sig på majoriteten av bilderna. På vissa andra bilder har han en ansiktsmask, en sån svart som man lägger liksom över näsan som drar ut porer. Och på några av bilderna är han ute i en trädgård framför en fin rödblommig buske. Och på några andra är han på några klippor vid ett hav. Och det här är ju inte mina bilder.
Nej, det är ju absolut inte du som har tagit dem där.
Och det här trodde jag aldrig skulle hända mig. Jag har ju drömt om det här. Tänk om man skulle få någon annans rulle. Och nu var det hänt. Och jag trodde inte att sånt hände. För de har ju för fan skrivit hej Klara. Och de har ju tagit emot min engångskamera och gett mig en bekräftelse. Och så har de skickat mig fel bilder. Och det här är så kul för att jag undrar. Det här är liksom början på min roman på något sätt. Vem är den här killen? Och det hade nästan varit roligare om jag inte hade bett om att få bilderna digitalt. För att nu är det så enkelt åtgärdat. Nu kan jag bara vända. Jag vände på mejlet och skrev hej, hej. Det där är inte mina bilder. Kan
det där är inte jag.
Kika på det här och återkomma. Och så var jag tvungen att lägga till en emoji. Så att jag inte skulle låta arg.
Nej.
Men det här är ju väldigt, väldigt roligt. Och jag undrar vem killen är. Och det är nästan så att, för att i och med att alla bilder är på honom. Så undrar jag om inte det här är någon typ artist eller någonting som kanske har typ köpt en rulle och plåtat massa bilder på sig själv, kanske för något singelsläpp eller vad det nu kan vara, för att få lite retrostil kanske på thumbnailen, vad vet jag. Men jag blir både rasande över att de har skickat mig fel jävla rulle, för jag vill ju ha mina bilder, och jag blir också så glad.
Men blir du inte orolig över vad som har hänt med dina bilder? För min första instinkt är ju så här, jaha, och var har du hamnat?
Ja, jag undrar ju, alltså, jag vill ju att mina bilder har hamnat hos någon annan, känns inte så jobbigt. Men tanken på att mina bilder skulle ha kommit bort någonstans på vägen och att jag istället har fått det här, det skrämmer mig. För att jag vill ha mina bilder. Så det är lite så nu att man vill, alltså, typ, jag vill ju lära känna den här killen. Jag vill ju liksom lägga ut på typ story och bara, so this is what happened.
You guys, this is me.
Det kommer jag aldrig göra. Men det, han har ju en bild, min favoritbild. Jag har ju kollat noga på alla de här. Min favoritbild är, han har jättefin, så här, han har vit t-shirt och en typ off-white skjorta eller overshirt över.
Overshirt.
Han står framför typ en gardin eller något tyg och han har en så jävla ledsen blomsterkrans i håret. Jag tror den måste ha varit tagen på midsommar. Och den är liksom tagen lite så här snett ovanifrån. Det ser nästan ut som att det är ett filter på bilden. För att den är så, så fin. Den är lite så här blågul i tonen.
Det var precis det jag skulle säga, fast jag skulle säga cyan i lågdagrarna.
Absolut, jag förstod alla ord du sa.
Så hade jag beskrivit det med min yrkeskompetens. Men absolut gulblå. Wow, SD match.
Ja, så att den här killen kommer ju få sina bilder såklart. För att jag bara vände på mejlet och skrev, det där är ju inte mina bilder. Så that's not a problem. Men det är som att det ligger ett mysterium här. Men det är alldeles för lättlöst. Jag kan bara vända på mejlet. Ja, nåväl, det var mitt moment of the week.
Okej, men mitt moment då?
Ja.
Det hände häromdagen. Det var bara typ igår. Och jag har ju börjat cykla till jobbet. Och jag bor på Södermalm och jag jobbar i Frihamnen. För alla som bor i Stockholm vet vi att det är ungefär 8 kilometer. För alla er som inte bor i Stockholm, det är skitlångt. Jag brukar cykla ganska glatt till morgonen. Det är lite samma regler som det här med kollektivtrafiken. Du undviker rusningstrafik och det är liksom inte bara för att du är liksom inte rädd för corona, utan det är så här, det här blir liksom inte en utdragen död, utan du kommer dö på direkten om inte du aktar dig för rusningstrafikens jävla monster som är ute. Och igår så, jag har varit liksom så här, ja, men jag var lite grinig idag och jag var lite grinig igår. Och igår så här, kvav, svettig, skulle liksom cykla hem från jobbet och jag var tvungen att försöka muntra upp mig på något sätt. Så att jag delade in min sträcka på väg hem från jobbet till olika nivåer. Mm-hmm. Och så tänkte jag liksom att så här, det här är nivå ett. Det här är liksom, ja men då ska jag ta mig fram till radiohuset. Ja men det kommer gå bra. Och nivå två, då blir det lite svårare för där kommer en korsning som är lite jobbig. Men det ska jag nog klara av också. Och så upp liksom till nivå fem, som då alltså är Slussenbacken.
Oh, fy fan, jaha.
Ja, nej, för att där är en byggarbetsplats och där möter du bossen. Och jag lovar dig att du kommer träffa på någon där som passar in på beskrivningen kärring jävel. Så också den här dagen när jag liksom...
Garanterat
jag,
någon som går i cykelbanan också.
Det var ett helvete kärring jävel.
Ja,
som
girl.
Tar ett kliv ut utan att se sig
för. Ja, men gud. Alltså, ja, på nivå tre. Då måste jag ju liksom veja förbi när det ligger så en voice på marken. Och våra cyklar går ju 30 km i timmen. Och man så här ska försöka liksom möta folk på cykelbanan och samtidigt
alltså
undvika
vojen. Alltså folk som cyklar på fel sida vägen. Alltså,
ett det,
dra
ja,
in
gud.
Era körkort, idioter.
Ja, men börja utfärda körkort för cykel. Jag förstår inte. Vattenskoter, de håller ju på att fixa det nu. Och det är väl på tiden. Men cykel, ja, det är klart du ska ta körkort. Jag försöker köra här. Jag vill inte dö. Mm. Jag tycker inte att det är så jävla svårt. Men det går liksom ändå bra. Och jag tar mig ända fram liksom förbi Kungsträdgården. Och sen på nivå fyra, här börjar det bli farligt. För att här har jag identifierat Stockholms kanske farligaste plats. Jag har alltså sett tre personer ligga blödande på den här platsen.
Va?
Ja, är det? Alltså, det är när du åker över från Kungsträdgården till slottet. Här är en, vänta, det är en oansenlig. Va? Ja, men jag tror att det är det här stället i filmen när blommorna dör, när den blomstertid nu kommer. Som Norrköpingsgänget gjorde.
Ja,
i början så kör ju en bil in i en brokant.
Ja.
Jag tror att det är där. Och tacka fan för att den där bilen körde in i brokanten. För att det är Stockholms farligaste plats. Jag får panik varenda gång. Så bara liksom dagen innan det här så var det liksom någon stackars man som låg liksom jätteblödande och liksom 20 personer runt omkring, så då var jag tvungen att ta mig förbi det.
Tidigare statistik har ju sagt att grillen vid Medborgarplatsen klockan 03:10 är Stockholms farligaste plats.
Men ja, det var före det.
Men det var före.
Det var före.
Sommartid.
Sommartid är det absolut farligaste stället.
Slottsbron
är det absolut farligaste stället att befinna sig på. Men jag tog mig i alla fall förbi där. En tjej håller på att köra på mig. Och jag bara så här, du kan inte köra om här för att det finns inte plats att köra om. Och det ligger
folk överallt och blöder.
Ja, men du har tydligen bråttom. Så I'm sorry, jag håller mig åt sidan liksom. Så hon försöker köra om mig. Lite senare försöker en annan person köra om mig. Och jag bara, det går inte, det finns inte plats. Jag vet inte vad jag ska göra. Cykelklockan sitter för långt ifrån handen. Oh. Så att jag måste lyfta handen för att försöka liksom plinga. Och så måste man liksom dra den i någon så här obehaglig rörelse. Och det går ju liksom inte. Med livhanken i behåll så tar jag mig till Slussen. Och här gäller det ju att ha sinnena på helspänn. För att här kommer ju pöben. Och de vill hem. Så att jag blir påkörd av en cykel bakifrån när jag ska försöka liksom ta mig över vägen. What? Försöka komma upp i Slussen. Tänk dig, alltså Clara,
det här är en
cykelresa. Tänk dig att det är så här nästan varje dag.
Ja. Ah, du, jag har cyklat mycket i stan senaste tiden. Alltså folk är dumma i huvudet.
Ja, nej, men alltså det är vidrigt. Det är vidrigt, vidrigt, vidrigt. Jag tar mig upp för backen, då dör batteriet. Jag kör elcykel. Batteriet lägger av. Jag bara, men gud vad roligt. Nu ska jag också cykla.
Nu ska jag cykla vanlig cykel.
Men inte bara vanlig cykel, utan en elcykel blir trög när man inte har motorn igång. Så att då blir det liksom lite extra motstånd på den. Så det blev jättejobbigt att ta mig upp, och sen när jag liksom kommer upp på backen så ska jag precis komma in på vägen mot Katarinavägen, som är liksom sista anhalten innan jag når min trygga hamn, innan den sista jätteläskiga korsningen. Och då skriker en kvinna åt mig att jag cyklar för långsamt för att jag bromsar in för att det ska gå en person framför mig.
Men, åh.
Ja, och jag bara så här, jag vet inte vad alternativet är. Ska jag köra på personen? Tror du att det går snabbare? Kommer du förbi mig snabbare om jag kör på den här personen?
Det är ett helvete kärring jävel.
People are stupid. Och jag är faktiskt, alltså jag kommer dra min egen folkgrupp över en kam nu. Och det är att säga att cyklister are stupid. Cyklister visar ingen respekt. Cyklister har inga regler att följa.
Nej,
för att man behöver inte körkort för att cykla i en stad.
Har du sett Drag Race-klippet när en drag queen skriker "Bitch, I'm from Chicago, I will whoop your ass"?
Ja. Yeah.
Så känner jag fast med Uppsala, för att Uppsala är Sveriges cykelstad nummer ett. Jag trodde att jag kunde hantera allting. Du vet, alltså jag har ju kört över folk. Man liksom såhär, oj din fot kom under. Det var ju jävligt tråkigt för dig, men jag har bråttom. Hej då. Och trots det så bryter cykeltrafiken i Stockholm ner mig. Mm. Något så fruktansvärt. Jag tog mig hem, jag lever och jag är starkare idag. Tack för mig.
Tack Gustav för detta utlägg. Jag hoppas att du mår bättre nästa vecka.
Det hoppas jag också.
Det var det. Tack så mycket.
Det var dig. Hörrni, tack för att ni har lyssnat. Tack Klara för att du har lyssnat på mig.
Tack Gustav för att jag fick lyssna på dig. Vi hörs om en vecka.
Det gör vi. Puss på er.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.